filmen så har vi många väldigt spännande och väldigt viktiga texter som handlar just om hur Gud bryter in i en människas liv. Vi ska studera hur Gud möter Abraham, hur Gud möter Jakob, hur Gud möter Mose, hur Gud möter Jesaja och hur Gud möter Paulus. Och vi ska börja idag långt bak i historien med Abrahams möte med Gud. Och vi ska läsa den allra första texten där Abraham dyker upp. Det är första Mosebok kapitel 11 vers 27 till kapitel 12 vers 5. Detta är berättelsen om Teraks släkt. Terak blev far till Abram, Nakor och Haran. Och Haran blev far till Lot. Haran dog medan hans far Terak ännu levde i sitt hemland i Ur i Kaldén. Abram och Nakor tog sig hustrur. Abrams hustru hette Sarai. Nakors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var far till Milka och Giska. Sara var ofruktsam. Hon hade inga barn. Terak tog med sig sin son Abram, sin sonson Lot, har en son och sin svärdotter Sara, hustru till hans son Abram, och lämnade tillsammans med dessa Ur i Kaldén för att utvandra till Kanaan. Men när de kom till Haran slog de sig ner där. Teraks livstid blev 205 år. Terak dog i Haran. Herren sa till Abram: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig ska jag förbanna. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abram bröt upp som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abram var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Haran. Så började de sin vandring mot Kanaan. Herre, kom och gör ditt ord levande och tala till oss. Möt oss. Och låt oss få höra din kallelse så som du mötte Abraham och kallade honom till dig. Amen. Abraham är introducerad här. Och Gud säger till Abraham: jag ska göra ditt namn stort. Och det får man verkligen hålla med om att Gud har gjort. Det går inte att förstå mänsklighetens historia utan den här personen vars far hette Terak och som utvandrade från Ur till Haran och sen vidare mot Kanaan. Tre av världens största religioner refererar tillbaka till den här mannen som vandrar mot Kanaan. Judendomen, kristendomen, islam, det är i stort sett halva världens befolkning. Det går inte att förstå den här planeten utan denne man i Ur i Kaldén som börjar sin vandring därför att Gud kallar honom. Och Gud har verkligen gjort hans namn stort. Den här texten är utgångspunkten för resten av det som händer i Bibeln. Vi är alldeles i början av Bibeln, kapitel 11 och 12. Resten är omöjligt att förstå utan den här texten. Det är en nyckeltext om att det ska bli ett folk, att det folket ska ha ett land och att någonting ska hända i det folket och i det landet. Resten av Bibeln handlar om detta. Det här är historiska händelser om hur Gud möter Abraham. Och samtidigt så är det också en spegelbild för hur Gud kallar och möter människor genom hela historien. Det som hände med Abraham, det var förstås unikt för honom. Och samtidigt så illustrerar det Gud gjorde med Abraham, det illustrerar vad det är att vara en kristen. Nya testamentet talar om Abraham som trons fader. Och vi som nu vill leva i tro på Jesus, vi är efterföljare till Abraham och är kallade att leva i tro som Abraham gjorde. Och därför illustrerar hans vandring den vandring som Gud vill att du och jag ska företa. Och därför så är detta en väldigt utmanande text. Vad lever du egentligen för ett liv? Har du hört Guds kallelse? Har du brutit upp och börjat följa Guds kallelse? Jag vill att du ska ha de frågorna med dig när vi studerar det här. Har du hört Guds kallelse till dig över ditt liv? Och har du brutit upp och börjat följa den kallelse? Har du börjat vandra i enlighet med den kallelse som Gud har för ditt liv? Just en parentes. Kanske några hakar upp sig på att lite konstigt med namnen här, att texten talade om Abraham och sen så talar vi alltid om Abraham. Och om man läser hela den här storyn så förändras ju Abrahams namn till Abraham. Men det är ingen stor grej, vi kallar honom för Abraham. Det första betyder fader och det andra betyder fader till många. Och han är ju känd under sitt senare namn då, Abraham. Han introduceras, som jag sa, alldeles i början av Bibeln. Och det kan vara viktigt att se vad det är som har hänt precis innan om vi ska förstå dramatiken, varför Gud bryter in och kallar just den här personen. Bibeln börjar ju med skapelseberättelsen, de två första kapitlen som berättar om hur allt var från början och hur allt var helt och allt var rätt. Och så kommer den stora spiralen ner och hur Guds värld går sönder genom människans uppror. Och om man läser de här 11 kapitlen som har varit innan så ser man från kapitel 3 så är det en spiral neråt, bort från Gud och ner i elände. Människan ger uppror mot Gud och drivs bort ifrån trädgården i kapitel 3. Kapitel 4 så slår Kain ihjäl Abel. Och våldet och hämnden och högmodet finns i mänskligheten. Det sprider sig och tar över hela mänskligheten. Och kapitel 69 handlar om hur Gud konfronterar människans ondska, våld och orättfärdighet. Och den stora floden kommer. Och det är bara Noah och hans familj som räddas. Men vattnet har inte kunnat tvätta människan ren. De som har överlevt, Noah och hans familj, de bär med sig samma inre korruption. Så det som fortsätter efter floden, det är också orättfärdighet. Och vi ser det illustrerat i Babels torn, hur mänskligheten sätter sig upp emot Gud. Och det har alltså varit en lång serie av hur människor har vänt sig bort ifrån Gud. Och så kommer det vi har läst om, hur Gud nu griper in och börjar arbeta på ett nytt sätt. Inte genom att döma ut det onda som vid floden, därför att det långsiktigt kan inte hjälpa människan, utan Gud arbetar istället på ett väldigt märkligt sätt med enskilda individer inifrån människan, och så arbetar han långsamt inuti människans historia för att återställa sin värld. I den här spiralen neråt så har författaren som har skrivit det här 5 gånger använt det fruktansvärda ordet förbannelse. Människans uppror mot Gud har introducerat förbannelse. 5 gånger har det sagt att den värld som från början var välsignad av Gud i skapelsen, när Gud välsignar människan, den har nu blivit förbannad. Så att ormen förbannas av Gud, marken förbannas av Gud, Kain förbannas av Gud, Lemek talar om förbannelse. Och Noah, en av de som räddas, förbannar en av sina egna söner. förbannelsen har krupit in i tillvaron. Det som nu kommer med Abraham, när Gud griper in igen, det är det underbara. Att den här linjen av förbannelse bryts. Någon kanske undrar det, varför började jag läsa i kapitel 11, den här konstiga släktredogörelsen för vem som är släkt med vem och vem som gifter sig med vem. Och var inte särskilt uppbygglig text, ganska tråkig text tycker vi, innan det intressanta kommer att Gud talar till Abraham och ger honom de här härliga löftena. Men det finns en speciell anledning att jag började läsa där. Därför att det är så här, inte bara så att förbannelsen allmänt har kommit in i mänskligheten, utan texten om Abraham börjar i en situation när allt hopp verkligen är ute. När allt hopp verkligen är ute. Så här. I de första 11 kapitlen så berättas det om upproret mot Gud. Den här spiralen neråt när människor vänder sig bort ifrån Gud. Men så finns det också några individer som faktiskt är vända mot Gud. Abel är det ju, han slås ihjäl av sin bror Kain. Så kommer det en ny bror, Set. Och Set fortsätter Abels goda liv. Det är under Sets tid som man börjar åkalla Gud. Och sen är det släktingar till Set. Eller så är Noah en släkting till Set. Och Noah var rättfärdig och räddades undan floden. Och så kommer Terak, Abrahams far, som också tillhör den här gudfruktiga släktlinjen. Men vad har då hänt med den släkten som fortfarande kände Gud? Vad har hänt med den goda släktlinjen? Terak, hans namn, har med månen att göra. Han lever i det kaldeiska Ur där man dyrkade månguden. Och i Josua bok så kan vi läsa uttryckligen att också den sista familjen som kände Gud har övergett Gud. För länge sedan bodde era förfäder Terak, Abrahams och Nakors far, på andra sidan floden Eufrat. Och de tjänade andra gudar. Men jag hämtade er stamför Abraham från landet på andra sidan Eufrat, säger Herren. Också i den gudfruktiga släktlinjen så hade man tappat gudstro. Den sista flämtande lågan i mänskligheten har slocknat. Och det är ingen som känner Gud. Det är situationen när Gud griper in. Dessutom, Abrahams hustru Sara är ofruktsam. En stor social katastrof i den kulturen. Men det innebär ju också inte bara att den här sista familjen som kände Gud har släppt greppet och börjat tillbe månguden. Det finns ingen fortsättning på den här familjen. Allt hopp är ute. Och det är då Gud griper in. Och då har jag tre saker jag vill säga om när Gud griper in. För det första, Guds kallelse. Gud är den som griper in i den här situationen. Och griper in bland människor som inte tillber honom, som inte tror på honom, som inte lyder honom. Utan som tjänar andra gudar. Och så utväljer Gud Abraham och kommer honom till mötes. Och om man läser hela Abrahams story så kommer Gud Abraham till möte vid 7 olika tillfällen. Det är 7 olika möten under Abrahams livstid, åtminstone som vi får möta eller som vi kan läsa om. När Gud uppenbarar sig för Abraham, talar till honom, ger honom löften och utmanar honom att bryta upp från det han befinner sig och i tro börja vandra med Gud. Så här är det i all kristen tro. Det är Guds initiativ. Det är Guds nåd. Det är Gud som bryter in i människors liv och kallar en människa till sig. Det här är det enda som kan förändra dig och som kan förändra mig. Det är att Gud kallar på oss. Och han kallar inte på oss för att vi är värda det eller för att vi är duktiga. Imorgon bitti, tidigt på morgonen, klockan 07.00, så ringer en hantverkare på vår dörr. Jag ska hjälpa oss med vissa saker där hemma. Vi har kallat på honom för att han är väldigt duglig. Och för att han till exempel är väldigt mycket bättre än jag på sådana saker. Så vår kallelse till honom utgår från hans kvalifikation. Men så är det inte när Gud kallar på dig och mig. Det är Guds initiativ oberoende av våra kvalifikationer. Och det är Guds kallelse som gör oss kvalificerade. Den här hantverkaren blir inte ett spår duktigare för att jag kallar på honom. Om man inte kan sina grejer så gäller det inte att jag har kallat på honom till mig. Han blir inte bättre av det. Men det som sker när Gud kallar på en människa, det är att han kallar oavsett våra kvalifikationer. Men sen gör han någonting med den han kallar till sig. Så att Gud skickliggör den personen. Och vi kan se om man läser Abrahams liv, hur Abraham från början är feg och ynklig och vacklande. Om vi läser storyn ska ni se att han sviker sin fru Sara på det gruvligaste. När Abraham blir rädd för sitt eget liv och tror att farao ska slå ihjäl honom för att komma åt Sara, så övertalar han henne att hon ska säga att jag är hans syster. Det ska hon göra för att rädda Abrahams liv. Och då förs hon in i faraos hus. Och hennes liv hamnar ju i fara. Så Abraham är långt ifrån från början en kvalificerad person. Men läser man storyn i sin helhet så arbetar Gud i Abrahams liv. Och i slutet är Abraham en annan sorts människa. Därför att Guds kallelse till honom har gjort honom annorlunda. Eftersom han har svarat på den så har någonting nytt kommit in i hans liv. Nu har vi läst om första besök. Och då lovar Gud det helt underbara. Att förbannelsen ska hävas. Den förbannelse som 5 gånger har omtalats i första Mosebok som ett resultat av människans synd. Nu ska den upphävas. Och här sätter Abrahams liv in i ett helt fantastiskt sammanhang. 5 gånger nämns ordet välsignelse i de första 3 verserna i kapitel 12. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Förbannelsen ska sättas ur spel genom det Gud ska börja göra med Abraham och det som långsiktigt ska ske som resultat av att Abraham har vandrat med Gud. Så ska förbannelsen sättas ur spel och välsignelsen, det som var från början i skapelsen, ska komma tillbaka. Ska igen återerövra världen och mänskligheten. Vilken underbar kallelse Abraham får. För det andra. Gud kallar på Abraham, det var det första. Det andra är, Gud ger Abraham en väldigt radikal kallelse. En väldigt radikal kallelse. Det är en kallelse till honom att bryta upp. Från början är de en ganska stor grupp som bryter upp från Ur i Kaldén och kommer till Haran. Så slår de sig ner där. Vi har ju inte den fulla storyn. Var det så att alla inte ville fortsätta? Var det så att Abrahams far Terak hade fått nog? I vilket fall så slår de sig ner i Haran först. Och lever där vilket tydligen upp rikedom. Sen dör Terak. Och sen går Abraham vidare själv. Han går vidare från Haran. Det är en personlig kallelse till honom. Oavsett vad de andra väljer att göra. Han måste fullfölja det som är hans kallelse. Och så är det för dig och mig. Vi har en kallelse från Gud. Och vi behöver fullfölja vår kallelse. Inte slå oss ner där, andra slå oss ner bara för att de slår sig ner där. Utan det som är din Guds kallelse till dig. Du behöver fortsätta och gå vidare i ditt liv tillsammans med Herren. Det är en kallelse Abraham får som är en kallelse som ska besvaras utan reservation. Märker ni så märkligt Gud och hur på ett sätt svårt Gud uttalar sig till Abraham? Gå ut ur det land som du bor i och gå till det land som jag ska visa dig. Han får alltså inte reda på vad, det är, vad som är målet. Han måste gå i tro på att Gud ska visa honom ett gott land. Men han får inte latitud och longitud från början. Vad är det som händer? Det är mest knaksspråkar. Okej, då får vi se. Så. Nu den här gången, okej. Okay. Så här är det rakt genom Abrahams liv. Att Gud lovar honom någonting utan att i förväg förklara. Bryt upp och gå till det land som jag ska visa dig. Och sen talar han om sonen. Trots att det ska dröja decennier. Och trots att Sara är ofruktsam. Så säger Gud, du ska få en son. Men han förklarar inte hur. Och sen är det ju det yttersta. Den yttersta utmaningen som Abraham får. Gå och offra. På berget. Och Gud visar inte vilket är. Vilket som är det sanna offret. För de är ända framme. Abraham måste gå i tro. Utan att göra reservationer. Utan att sätta upp villkoren. Ja, men det här är mitt liv. Gud, om du anpassar dig och kommer in innanför mina ramar så ska vi nu kunna ha en bra samarbete du och jag. Det är inte så det funkar med Gud. Han är Gud och sätter villkoren och kallar oss att reservationslöst följa honom. Nu är det väsentligt för oss att tänka igenom vad det här innebär. Vi lever i en kultur som är efter Sören Kierkegaard. Den store teologen i Danmark. Och som har använt Abrahams berättelsen och den reservationslösa tron som Abraham kallades att visa mot Gud. Då har Sören Kierkegaard använt det för att säga att hela tron till sitt väsen är irrationell, är oförnuftig. Alltså att man mot allt förnuft ska följa Gud. Och det är faktiskt inte alls det som texten handlar om. Det är inte mot allt förnuft. Det är utan mänskliga reservationer. Men det var inte oförnuftigt av Abraham att lyda Gud. Gud visade sig för honom. Gud talade till honom. Och utifrån det hade han anledning att tro på Gud. Också på de punkter där han i förväg inte hade svar. Så är det för dig och mig. Om vi lär känna en person, så kan vi ha anledning att lita på den personen också när den personen säger någonting som vi inte fullt ut förstår. Ingrid och jag har varit gifta i ganska många år. Vi känner varandra ganska väl. Och jag har väldigt stort förtroende för Ingrid. Om det skulle uppstå följande situation. Att jag plötsligt får ett telefonsamtal. Och jag hör att det är Ingrid som säger: Stefan, jag kan inte förklara varför. Du måste sätta dig på ett plan till Frankfurt. Va? Jag kan inte förklara det. Du bara måste sätta dig på ett plan till Frankfurt. Lita på mig, du måste göra det. Och så lägger hon på. Vad ska jag göra då? Ja, vi har inte den sorts ekonomi att vi kan skoja med varandra på den nivån att man skickar varandra till Frankfurt och så. Då skulle jag sätta mig på ett plan till Frankfurt. Utan ha en aning om vad jag ska göra där. Men eftersom jag har anledning att ha förtroende för vad Ingrid säger, så skulle jag ju följa det hon säger också på ett område där jag inte förstår varför. Och det vore inte irrationellt. Det är det fullt rationella att göra i det läget. Och så var det för Abraham. Han visste någonting om Gud och hade anledning att tro på Gud. Samtidigt som Gud utmanar honom att utan reservation följa och gå. Och så var det hela Abrahams liv. Att han fick lita på Gud. Och så är det för dig och mig. Att vi behöver utan reservationer börja följa Gud. Kristen tro är inte som ett äventyr där man åker ut på en rolig resa som kommer tillbaka och så är allting likadant. Kristen tro är som en pilgrimsfärd där man faktiskt bryter upp och är på väg mot någonting som Gud har satt ut. Inte någonting som finns där för att berika mitt liv. Det är en annan sak att det är någonting väldigt berikande att ha med Gud att göra. Men vi följer inte Gud för att det berikar vårt liv, utan därför att han har kallat oss att följa honom. Kristen tro är inte någonting som passar in i ditt liv. Det är ett helt nytt liv som du är kallad att börja leva. Där det är Gud som sätter förutsättningarna och du är kallad att följa. Så talar också Nya Testamentet om Abraham. I Hebreerbrevet står det så här: i tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Det visade Gud efterhand. Och den kallelsen som Abraham hade, det var att bli till välsignelse för andra. Att inte leva för sig själv, utan leva ett liv som långsiktigt skulle bära frukt för andra. Och så är vi kallade att leva liv, inte för oss själva, utan att vi som individer och vi som församling ska bli till välsignelse för andra. I Abrahams fall var det ju så att långsiktigt skulle något ske i hans släkt som skulle bli till välsignelse för alla folk. Men själva principen finns ju i varje kristens liv. När Gud kallar oss så gör han det för att någon annan ska bli välsignad och få någonting. Därför att vi har lytt Gud. Och för det tre. Abraham blev kallad att tro på sonen. Tredje punkten är Guds kallelse att tro på sonen. Det var ett löfte som Abraham fick som var viktigare än de andra. Han fick ju löfte om att han skulle få ett land, att det skulle bli ett folk, eller att det skulle, han skulle få en son, att det skulle bli ett folk. Och i det folket skulle något ske som skulle bli till välsignelse för alla. Men här är ett löfte som är det helt avgörande. Och det är löftet om sonen. Utan detta löfte om sonen så faller de andra löftena. Om man inte får en son, hur ska han då kunna få ett land som skulle bli hans och hans ättlingars? Hur ska det kunna bli ett folk om man inte först får en son? Man kan inte hoppa över första generationen och sen få ett folk. Allt hänger på detta löftet om sonen. Abraham måste leva i tro på detta löfte om sonen. Och det är också helt centralt i hela Abrahams berättelse. Att hålla fast vid löftet om sonen. Och det är det löftet som alla de andra löftena bygger. Och här är Abrahams liv ganska likt vårt. Vi lever vårt liv i tro på sonen. Vi lever vårt liv i tro på honom som ännu mer än Abraham gav sig ut på en pilgrimsvandring. Som inte lämnade ett tryggt Ur i Kaldén men som lämnade sin faders härlighet i himlen. Och som inte vandrade till Kanaan utan som kom som en människa. Och blev en av oss och tog vår synd och lät sig förkastas och avvisas. Och förlorade allt så att vi skulle kunna vinna någonting. Hur ska vi kunna leva ett liv som Abraham i tro och följa Gud? Vi kan göra det utifrån vad sonen gjorde. Jesus säger till dig och mig: du ser att jag älskade dig, att jag lämnar allt för dig. Det är grunden för att du nu ska börja följa mig och börja leva ett liv som Abraham levde. Det är grunden för att vi ska kunna leva i vår kallelse. I veckan träffade jag en tjej i Norge som så påtagligt hade följt Guds kallelse. Hon kom från ett traditionellt kristet sammanhang, väldigt fromt sammanhang, men hade känt Guds kallelse att nå människor i Oslo. Gud kallade henne att försöka lära sig åka skateboard och bli en skater. Det var väldigt svårt. Hon höll till på en parkeringsplats och försökte lära sig att bli skater, för hon kände att Gud kallade henne till det. Då hände det att skaterna i Oslo blev förvisade från en plats de höll till och kom till den parkeringsplatsen där hon höll på att träna. Och det är klart, det var ju rätt pinsamt för henne eftersom hon knappt kunde åka skateboard. Och där kom de duktigaste skaterna i Oslo. Men hon fortsatte att vara där. De ignorerade henne och skrattade sagt i sitt inre åt henne. Hon fortsatte vara där och träna på sin skateboard. Och så hade hon ett stort intresse med sig sedan tidigare. Hon är väldigt duktig på att spela blockflöjt. Och en dag när hon tog en paus så satte hon sig där, fanns ställe man kunde sitta som i en fönstersnygg. Så tog hon sin blockflöjt och satte sig och spela blockflöjt. Och plötsligt upptäckte hon att alla hade slutat åka skateboard. Och alla stod och lyssnade på henne. Det var inte precis skaternas musik. Det var totala kontrasten. Men de blev helt imponerade av henne. Att här var en tjej som hade en inre trygghet att göra det hon trodde på. Att vara sig själv. Och de tog henne till sitt hjärta. Tränade henne och åka skateboard. Så att hon nu har blivit mycket bättre. Och hon har, trots att hon inte på ett plan är med i den subkulturen, har blivit välkomnad in i den subkulturen. Och de kommer hem till henne, hon bjuder dem på mat och hon har fått lära sig att laga vegetarisk mat. Eftersom man i huvudsak är vegetarianer där. Hon har fått jättebra kontakt med dem. Hon tog kontakt med med gideoniterna i Norge och fick biblar. Och har kunnat ge ut över 100 biblar till skatare i Oslo. Hon följde Guds kallelse. Nu håller hon på att förbereda sig för att resa till Nordkorea. Hon känner Guds kallelse. Att Gud vill att hon ska tjäna honom i Nordkorea. Och bli en välsignelse för ett av världens mest förtryckta folk. Gud kallade på henne. Hon bröt upp. Och blev till en välsignelse. Har du hört Guds kallelse? Har du svarat ja när Gud har sökt dig? Tack Herre för det som du gör i historien och det som du gör i våra liv, det som du gör i människors liv idag. Herre, vi ber dig att du ska hjälpa oss att svara ja på din kallelse och följa dig utan reservationer. Så att våra liv får bli en välsignelse för många andra människors liv. Amen.